god fortsättning och välkomna till Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och du är särskilt välkommen hit idag om du är ny. Ta gärna tag i någon av oss som ser hemma ut efteråt och prata mer med oss. Jag heter Sofia Ödman och jag jobbar här som barn- och ungdomspedagog i kyrkan och jag kommer vara mötesledare idag. Claes Jönsson, en av våra medlemmar, kommer att predika. Idag är det söndag efter jul och temat är Guds barn. Vi får stå mitt emellan att glädjas över det barn som föds och kommer till världen i Jesus och över att vi är Guds barn. Tack kära far för att vi får vara här idag och fira gudstjänst. Tack att vi får tillbe och ära dig och tack att vi får möta dig som den stora, trygga frälsaren och klippan för oss. Be att du ska välsigna och leda vår gudstjänst med din ande. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger Fröjdas vårt sinne, lova Herren 79 tillsammans. Jag vet inte hur ni har upplevt det med era föräldrar, om ni kan tänka tillbaka, ni som inte längre är barn. Men den där känslan av att både ha en förälder som man vet att, som min pappa till exempel, om jag har gjort något fel så hade han ändå rätt att säga till mig eller straffa mig. Men samtidigt så var det också honom jag ville fly till när jag hade gjort något fel. Våra jordiska föräldrar är bristfälliga och vi som är föräldrar är bristfälliga. Men den stora förebilden för föräldraskap är Gud, vår far. Och när man läser Psaltarpsalmerna så kan man märka ofta det här att både den som psalmisten bävar inför att närma sig är också den som man hela tiden vill fly till. Därför att det är där som räddning finns. Så jag ska läsa ur Psaltaren 71 som är dagens Psaltarpsalm som inledning till vår syndabekännelse. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig och befria mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var min klippa där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som gett befallning om min frälsning. Du är mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den gudlöses hand, ur förbrytaren som förtrycker den grepp. För du är mitt hopp, Herre. Herre, min trygghet ända från min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min mors inre. Dig lovar jag alltid. Vi ber och bekänner tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi ber tillsammans. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen tillsammans. Lova Herren 371, vers 1 och 5. Som månadens sång innan barnen har gått till söndagsskolan då, när det är söndagsskola, så sjunger vi en sång som handlar om att det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Vi ber tillsammans. Barmhärtige Gud, du som genom din son har gjort oss till dina barn. Hjälp oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt, så att vi kan vara trygga under ditt beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi få höra två av dagens texter. Först episteltexten från Apostlagärningarna kapitel 7, vers 17-22. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus och när han sedan sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom och han var mäktig i ord och gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi får också, för den som har möjlighet, stå upp tillsammans och höra dagens evangelium som är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 18, vers 1-5. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger tillsammans Lova Herren nummer 89, julen nu åter är inne.
Så jag ska då predika utifrån dagens GT-läsning som jag dessutom förlängt några verser för att få lite större sammanhang. Så, jag läser då från Jesaja kapitel 11, verserna 1-12. Men ett skott ska skjuta upp ur Ishajs avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav och döda de ogeraktiga med sina läppars ande. Rättfärdigheten ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Ishajs rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Kina, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi tackar dig, Gud, för ditt ord och tack för dina löften och ber att du välsignar vår stund tillsammans i ditt ord. Amen. Så. Jesaja är ju troligtvis den profet med de mest kända av messianska profetierna. Och om vi ska zooma ut lite från Jesaja så kan man förenklat säga att Jesaja i kapitel 1-37 presenterar kungen, den kommande kungen. Och i kapitlerna 38-55 tjänaren som ska komma. Och i kapitel 56-66, den smorde erövraren. Och vår text då, kapitel 11, är placerad när han presenterar Messias som den kommande kungen. Den kung som inte kommer att misslyckas där andra misslyckats. Det är en kung som en kommentar uttryckte det. En kung vars karaktär och styre är i harmoni. Och vår text då, specifikt, handlar om telningen, det vill säga avkomman. Det handlar om den utlovade avkomman som är ett återkommande tema hela Bibeln igenom. Ända sedan syndafallet, då i tredje kapitlet i första Mosebok löftes gav om avkomman som ska krossa ormens huvud. Och hittills här i Jesaja så har Jesaja i kapitel 2 utlovat att kungen ska få alla hedna folk att strömma till Gud och lära sig hans vägar, och att han ska skipa rätt bland folken, och att de inte ska smida sina, att de ska smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Och i kapitel 4 att avkomman ska bli till härlighet och ära för sitt folk. Och i kapitel 7 kommer det kända löftet om jungfrun som ska bli havande och föda en son som ska heta Immanuel. Och i kapitel 9 löftet om ett barn som blir oss fött, som på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så vi ser att den här avkomman, den utlovade avkomman, ska samla hedna folken till sig, att han ska skapa en evig fred, att han ska bli sitt folks härlighet, att han ska födas av en jungfru, att han ska få titel som betyder Gud med oss, och att han explicit också kallas Gud. Sedan ser vi här i dagens text att avkomlingen ska komma av Ishais stam, som visar att denna avkomma är en ättling till Davids tron, och samtidigt är han också Ishais rot. Och med alla de här pusselbitarna så ser vi att den utlovade avkomman är Jesus. Han är den som Gamla testamentets löften handlar om. Och Gud ger genom Jesaja sitt folk hopp i en mörk tid. På Jesaja tid så stod de inför de hotande assyrierna och senare även babylonerna. Så vad lär Jesaja oss i dagens text om vad en avkomman ska göra? Och är det hopp även för oss? Och vi ska titta på det utifrån tre delar. Först att avkomman kommer för att upprätta rättvisa och upprättelse. Att han kommer genomföra hela skapelsens upprättelse. Och att han ska få folk att söka och känna Gud. Så först då, rättvisa och upprättelse. Främst utifrån verserna 3-5. Under sitt jordiska liv visade ju Jesus prov på upprättelse av människor. Och han visade sin rättvisa. Men det var ju inte fullt ut. Jesaja utlovar att avkomman ska komma och hålla domstol. Det som gjorts i mörker dras fram i ljuset, som Jesus säger i Lukas 12. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Det är ju så ofta det verkar som att ondskan lyckas komma undan i den här världen, och att rätten blir förvrängd utan att någonting görs åt det. Vilket tröst då att ondskan inte kommer att komma undan och att allt som är fel ska återställas. Och det är en tröst tills vi ser ondskan i våra egna liv. Och låt oss då komma ihåg Jesu ord från Johannes 5. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått från döden till livet. Och dessa sanningar för oss då till att leva i omvändelse, men också då efter att sträva efter att se mer av rättvisa i vår värld, i väntan på Jesu återkomst. Och detta har genom historien format kristna. Och det gör att det faktiskt inte är en slump att det är just i kristna länder som begrepp som rättssäkerhet, lika inför lagen, mänskliga rättigheter och liknande koncept har vuxit fram. Och idag ser vi hur fler och fler offentliga personer som ännu inte är kristna pekar på kristna tron som västerlandets fundament och som utan det riskerar att kollapsa. Vi har till exempel historikern Tom Holland, journalisten Douglas Murray och psykologen Jordan Peterson. Och Tom Holland beskriver det som att vi i västerlandet alla är som guldfiskar som simmar i vattnet som är kristendomen. Inte då som bekänd tro, utan som en civilisation. Men låt oss inte vara nöjda med de här forna meriterna, utan låt oss då leva ett liv i harmoni med Jesu rättvisa och upprättelse. Det börjar med våra egna liv och ett liv i omvändelse med utflöde i ett liv utåt. Och det här kan ju låta abstrakt eller högtravande. Men missa inte träden för skogen. Missa inte de människor och sammanhang Gud har satt dig i ditt vardagliga liv. Som en teolog som heter Michael Horton uttrycker det, så är det på grund av vårt extraordinära hopp som vi kan omfamna det vardagliga liv Gud ger oss här och nu. Så det spelar ingen roll om du är student, sjukskriven, hantverkare, vårdpersonal, pensionär, tjänsteperson på myndighet eller någonting annat. Vissa kommer få se sina vardagliga liv ha en sådan effekt att det leder till radikala samhällsförändringar. Men även om så inte är fallet, så är våra vardagliga gärningar för Gud och människan vackert i sig själv. Så det var då rättvisa och upprättelse. Och då går vi till verserna 6-8 om hur avkomman ska genomföra skapelsens upprättelse. En annan aspekt av att avkomman inrättar sitt rike är att frid ska råda i hela skapelsen och hela skapelsen ska bli återställd. Med ett väldigt starkt språkbruk målar Jesaja upp en bild över hur farliga rovdjur kommer kunna umgås med värnlösa boskapsdjur och hur spädbarn kan läggas bland farliga ormar. Och huvudpoängen här är kanske inte en förändrad biologisk ordning, utan det Jesaja gör är att måla upp bilden av den totala friden och harmonin som kommer att råda i den nya skapelsen. Och det är den värld som Johannes beskriver i Uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Så det som utlovas är således inte bara en andlig frälsning utan en jordisk sådan. Därför ska vi redan nu bry oss om det som hör till det fysiska och det jordiska. Ett konkret område där vi pekar på skapelsens upprättelse är i våra vardagsliv, i våra arbeten, i att fostra familjer och så vidare. Så låt oss utmanas då att göra vårt hörn av skapelsen lite bättre och lite mer likt den kommande nya skapelsen. Och här kan vi ta som inspirationskälla Abraham Kuyper. Och han var då i korthet, och håll i nu, nederländsk pastor, teolog, premiärminister, tidningsgrundare, universitetsgrundare med mera. Han drevs av just insikten att det andliga och fysiska hör ihop. Så här produktiva kommer ju kanske inte vi vara, men vi kan ändå ta inspiration av honom. Och han uttryckte det så här: om å andra sidan det definitivt är sant att Kristus, vår frälsare, inte endast tar sig an våra själar utan också våra kroppar, att allt i världen tillhör Kristus och att han gör anspråk på allt, att han en dag ska triumfera över alla fiender i denna världen, och att kulmen inte är att Kristus samlar individuella själar som för närvarande är fallet, men att han ska regera som kung över en ny jord och en ny himmel, då blir det naturligtvis allt detta annorlunda. Och det blir genast tydligt att nåden är oskyldaktigt förbunden med hela skapelsen. Att nåd och skapelse hör samman. Så det var då om hela skapelsens upprättelse. Vilket för oss då till verserna 9-12. Om hur folk ska söka och känna Gud. Och det slutligen ska avkomman då få alla folkslag att lära känna Gud. Och detta är ju då grunden för de tidigare punkterna. Själva grunden för urkatastrofen, syndafallet, är den separerade relationen mellan Gud och människa. Och den relationen kommer avkomman för att återställa. Redan i Jesu verksamhet, i hans första tillkomst, såg vi hur han förlät synder och lät såväl judar som hedningar komma till honom. Och detta har ju pågått genom hela kyrkans historia när evangeliet förts ut i världen. Och Paulus i Romarbrevet 15 förankrar det här när han citerar dagens predikotext. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit det omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också: jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe: lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Och vidare så säger Jesaja: Ishajs rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Så därför är ju vår mission riktad till alla folk utan förbehåll. Och det räcker inte med att reducera vår mission till endast välgärningar, utan det är ju ett budskap som ska proklameras. Och även om alla inte är missionärer, evangelister eller predikanter, så kan vi alla säga någonting. Här får vi faktiskt utmanas att inte gömma oss bakom ursäkter att folk ska se vår tro genom gärningar, utan faktiskt säga någonting också. Och en bra resurs här är ju Andy Bannisters bok Hur man pratar om Jesus utan att framstå som en idiot. Och han har enkelt förslag att man kan använda 4 frågor för att stimulera trosamtal. Det är att man frågar vad, helt enkelt. Att man ber den man pratar med förtydliga vad de egentligen tror på och vad de menar med ord. Att man frågar varför. Man frågar varför folk tror som de gör. Man går till orsaker och till grunder. Att man ställer undrande frågor för att gräva djupare. Och att man kan ställa om frågor, hypotetiskt utforskande. Så, för att summera har vi sett att Jesaja utlovar att avkomman ska komma för att skapa rättvisa och upprättelse, genomföra skapelsens upprättelse genom att få folk att söka och känna Gud. Vi har sett hur det börjat att infrias vid Jesu första ankomst, sker genom kyrkans historia och ska fullbordas vid hans återkomst. Så Jesaja ord är hopp till idag, till oss idag också. För att ta som en illustration, så under andra världskriget bedrev BBC franska sändningar till det ockuperade Frankrike med olika typer av nyheter på franska, men också fransk kultur och underhållning i form av diktläsning. Men i detta så gömde sig också då hemliga meddelanden till motståndsrörelsen. Och i början av juni 44 så hade meddelandet gått ut, gömt i en diktrad, att de skulle göra sig redo. Så nu kan ni tänka att den 5 juni 44 har de sedan samlats som radion. Det är storm ute, det regnar mycket, de sänker volymen för att inte höras att de lyssnar på radio, vilket ju inte var tillåtet. Så får de då höra denna dikt läsas. Blesse mön kör din langör monoton. Ungefär. Sårar mitt hjärta med en matt monoton längtan. För den som tjuvlyssnare kanske det lät som att man bara läste en dikt. Men för motståndsrörelsen så signalerar det att nu är invasionen nära förestående. Inom 48 timmar. Snart kommer befrielsen. På liknande sätt är vi en väntande motståndsrörelse som hör hoppfulla radiomeddelandet, kodmeddelandet att avkommans rike ska få komma i sin fullhet en dag. Fritagningen av skapelsen, den är redan påbörjat, men vi väntar på den slutliga invasionen. Till dess så reser vi hans baner och lever som medborgare i hans rike redan nu och agerar som en motståndsrörelse genom att leva till Guds ära och vara medmänniskors nytta. Och för att citera Luther, Guds ord och löfte ska bestå, det till oss frälsning blivit. I kampen vill han med oss gå, sin ande han oss givit. Därför är vi väl till mods, fast vi vågar Guds och ära, liv och allt. Ske blott som Gud befallt, Guds rike vi behåller. Och det här fortsätter vi med till dess det utlovade riket kommer i sin fullhet. En av verserna i salmen Joy to the World lyder så här: No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found. Alltså, låt inte mera synder och sorger växa, eller törne angripa marken. Han kommer för att låta sina välsignelser flöda lika långt som förbannelsen sträcker sig. Jesus, den utlovade avkomman, kommer för att låta sina välsignelser flöda lika långt som syndafallets förbannelser sträcker sig. Nu närmar vi oss ett nytt år och vi får påminna oss om detta hopp som närmar sig allt mer och leva ut det hoppet. Låt oss be tillsammans. Ja, tackar dig Jesus att du har kommit hit och att du har påbörjat skapelsens fritagning. Hjälp oss leva troget här och nu, leva ut vårt hopp och hålla ut tills den dagen du kommer och slutgiltigt låter dina välsignelser flöda lika långt som förbannelsen från syndafallet sträckt sig. Amen. Så. Låt oss då stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Som fortsatt respons på predikan så kommer vi ha en stund med lovsång då vi får tillbe Gud och vara inför honom.
Tankar om hopp, jag vet vilka tankar du har för mig, min framtid är min.
ber tillsammans. Ja, Herre, tänk vilken dag när vi möts, när vi får se upprättelsen av allting, av alla relationer, av skapelsen, när du har skipat rättvisa fullt ut. Vi längtar till den dagen, och i väntan på den så ber vi för den värld som vi lever i. Tack att vi får vara dina barn. Och jag ber att fler ska få lära känna dig. Hjälp oss att i vår vardag visa på rätt och rättvisa. Att tala om dig, att ställa frågor om dig. Att visa på dig så att fler får komma till dig, till den älskande fadern. Att de får fly till dig och bli dina barn. Vi ber för alla som är barn rent åldersmässigt i vår värld. Vi ber för alla barn som lider av fattigdom eller i hem och familjer som inte fungerar. Vi ber att du ska komma med tröst och hopp. Låt dem få bäras av en tro på dig även innan de har lärt känna dig fullt ut och sett vem du är. Låt dem få hoppas på en framtid. Vi ber för vår värld, för alla människor, för alla oroshärdar. Vi ber för de områden där det är krig och konflikter. Vi ber att du ska komma med rättvisa och skipa rättvisa redan här, så långt det går, Herre. Och att vi ska behålla hoppet om att du en dag ska skipa den fullt ut. Vi ber för alla makthavare i vår värld att du ska ge dem vishet, att de ska få lära känna dig, att du ska leda dem så att de får styra sina länder och områden och folk på ett gott sätt. Vi ber för vårt land Sverige, Herre, att du ska vara med här. Välsigna regering och riksdag och kungahus. Var med alla de som styr över vårt land. Vi ber för de som är oroliga i vårt land. Vi ber för de som har drabbats av stormen. Som kanske är strömlösa fortfarande. Där mycket skog har fallit eller annat. Vi ber att du ska komma med ljus där. Vi ber för de som drabbas av kriminalitet eller våld på andra sätt. Vi ber för vår kyrka, Herre. Vi ber för kyrkan i världen. Vi ber för ELM och för de länder där vi har samarbete eller mission på olika sätt. Vi ber för Peru, vi ber för Främre Asien och vi ber för Östafrika. Vi ber att du ska sända nya medarbetare som kan vara med och arbeta och skörda. Vi ber för vår kyrka. Tack för Rosenius-kyrkan. Tack för vår gemenskap här. Jag ber att du ska välsigna och leda oss vidare. Be för var och en här, för gammal och ung, sjuk och frisk, glad och sorgsen. Att du ska vara med oss och leda oss och bära oss. Att vi får stötta varandra. Vi ber för året som går mot sitt slut. Tack att du har koll. Att du vet vilka tankar du har för oss. Och att din nåd är ny för varje morgon. Be för de ungdomar som är på ELUs nyårsläge som börjar idag. Ber att du ska välsigna dem. Att de ska få ett välsignat nyår. I ditt namn, att de får lära känna dig bättre och fördjupa sig sin tro på dig. Vi ber för oss alla att vi ska få fira nyår med hopp och tillförsikt för vad du har att ge under det nya året. Välsigna alla oss i Jesu namn. Amen. Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Varsågoda och sitt. Det som händer härnäst här i kyrkan är att det är gudstjänst nästa söndag den 4 januari. Och då är det Martin Helgesson som predikar. Det är inget kyrkfika idag, men stanna gärna kvar och småprata lite. Kanske kan gå ut och äta med någon eller bjuda hem någon eller så. Jag ska också säga... Det är ju inte januari än, men vi ska tjuvbörja på månadens bok. Månadens bok för januari är en bok som heter Tid med Gud. Och det är helt enkelt en bibelläsningsplan, en andaktsbok, hjälp att läsa Bibeln. Den räcker ett helt år, men det som är så förlåtande med den är att det står inte datum, det står 1, 2, 3, 4, 5. Så man kan börja när som helst, man kan råka hoppa över och ändå inte behöva dåligt samvete. Men en fantastiskt bra hjälp att läsa Bibeln, och den kostar 299 och finns att köpa nere på gränden. Så börja året med Tid med Gud. Vi ska sjunga den sista sången, och då ska vi sjunga just Joy to the World som Claes citerade i slutet av sin predikan. Och då tar vi också upp en kollekt till Roseniuskyrkan, och därefter får vi ett på slutet.